Jag heter Mia Blomgren och i den här serien möter jag några av alla er lyssnare som har skrivit till mig.
Hej Mia, har du funderat något kring det här med självkänsla? Bästa hälsningar, Stefan.
Hej Stefan, med risk för att låta som jag drabbats av hybris så har jag nog funderat på det mesta. Och vad det gäller just självkänsla så har jag dessutom gjort program om det. Det var ett tag sedan nu i en serie jag kallade Välkommen till Jämmerdalen, där jag i ett program gick runt i mina gamla barndomskvarter Majorna och frågade människor huruvida de hade bra självkänsla eller inte. Och om du har lyssnat på mina program så vet du också att jag är mer eller mindre besatt av dynamiken mellan individ och grupp och den i mina ögon minst sagt problematiska svenska konsensuskulturen. Och där är ämnet självkänsla enligt min mening en av ingredienserna. Varför undrar du? Varmt hej från Mia.
Jo, jag ställde frågan till dig för jag var nyfiken på just dina tankar kring begreppet. Jag har själv funderat mycket och länge på det här med självkänsla. Efter ett misslyckat försök tidigare i min ungdom att bli världens bästa klassiska gitarrist, inom citationstecken då, flyttade jag hem från ett annat land och blev istället akademisk psykolog, socialpsykolog närmare bestämt. Även om den akademiska kontexten i Sverige gjort mig tämligen besviken har mina möten med tusentals studenter genom åren varit fantastiskt lärorika. Efter mycket självrannsakande och introspektion så har jag idag nått insikten att självkänsla är svaret på nästan allt. Bästa hälsningar, Stefan.
Jag tänkte jag skulle vända på steken och fråga dig, vad skulle du börja i det här mejlet?
Jag skulle börja med att fråga hur det står till med din självkänsla. Det skulle jag börja med.
Och efter det, vad skulle du säga sen?
Ja. Alltså alla har ju mer eller mindre någon grad av självkänsla. Det ligger inbyggt i den mänskliga naturen. Det går inte att komma undan den. Men det viktiga är ju att man reflekterar och tänker över sin egen självkänsla. Att man är i kontakt med sin egen självkänsla. För självkänslan villkorar så mycket i hur vi lever våra liv och vad våra liv blir.
Säger du av egen erfarenhet, förstår jag.
Ja, det gör jag.
Du skickade med en, vad kallas en sån här?
Fyrfältare.
Kan du beskriva den här fyrfältaren på ett enkelt sätt?
Mm. Självkänsla, den uppstår i prestationer och en känsla av ens eget värde. Så du, Mia, du har en känsla av ett värde. Ditt värde som person. Sen så är du medveten om vad du gör. Om det är bra eller dåligt.
Prestationerna.
Prestationerna, precis. Så prestationer å ena sidan och ett inre värde, en inre känsla av hur värdefull man är. De två sakerna.
Och det här har du då gjort en fyrfältare av?
Det här är ju typer och det här är ju en grov förenkling av alla människors profil och självkänsla. Alla människor ryms på något sätt i den här fyrfältaren. Men om man har både svag självkänsla och svagt självförtroende så är det svårt att bli framgångsrik i livet. Man hamnar lätt utanför.
Och om man har starkt självförtroende och stark självkänsla, då är man glidaren, inom parentes, på räkmacka.
Ja, min tanke är att med både stark självkänsla och starkt självförtroende så blir nästan allt i livet mycket lättare. Och man blir framförallt inte så tuff mot sig själv.
Och sen har vi då den rutan som är längst ner till höger.
Ja.
Om man har starkt självförtroende och svag självkänsla, då blir man den osäkre överpresteraren. Och där längst ner i det hörnet är ett rött litet kryss.
Mm.
Vad är det för kryss?
Det är jag. Mm. Det är jag.
Det här är ju en fyrfältare som du visar för dina studenter.
Mm.
Nej, men det här att erkänna att man har dålig självkänsla, det är ju ganska stort.
Ja, det är väldigt svårt också. För mig var det väldigt svårt.
Varför har du dålig självkänsla, tror du?
Jag tror att det har delvis med min uppväxt att göra.
Du fick inte det som du skulle få som barn?
Nej, precis.
Och det är ju många som inte får.
Ja, det verkar så.
Varför tror du att du har bra självförtroende?
Ja, det är det som gör den här rutan i den här lilla modellen så intressant. Därför att det blir ju liksom en överlevnadsstrategi, va? Att kompensera sin dåliga självkänsla eller sin svaga självkänsla genom att prestera. Och det funkar. Problemet med den lösningen, det är att det funkar en jättekort stund. Alltså det är verkligen en quick fix. Du gör någonting bra som kanske inte minst andra tycker är jättebra. Och så boostar det dig. Du känner dig bra inför dig själv. Till nästa dag. Men du vaknar med samma självkänsla. Självförtroendet, det varierar ju med saker du gör. Om du gör någonting bra på morgonen så får du ett bra självförtroende. Men så kanske du misslyckas med något på eftermiddagen. Och då rasar ditt självförtroende. Men det räcker med att du gör någonting bra igen. Så åker det upp igen. Så det är ju berg- och dalbana. Det åker jättemycket upp och ner.
När märkte du att du började prestera för att bli gillad?
Ja, men det är ju en jättebra fråga. För att man presterar för att bli gillad. Det är ju ett sätt att få bekräftelse. Det är ju så det funkar. Men jag började med det jättetidigt. Kanske 10-årsåldern.
Vad var det du gjorde då?
Ja, men jag började med att spela gitarr. Och det stod en gitarr hemma där vi bodde då. Så jag plockade upp den och började plinka lite. Och jag märkte att andra, men oj, det där låter ju ganska bra. Och då hände det något i mig. Och det här är ju väldigt länge sedan nu.
Hur gammal är du?
Jag är 57. Men jag har ju nästan inga barndomsminnen. Vilket är intressant i sig, tycker jag.
Förutom känslan du fick när människor tyckte om att du spelade på din gitarr.
Ja, precis. Det fastnade. Så den känslan måste ha varit skön på något sätt. Så jag tror att jag lärde mig väldigt tidigt att om jag gör någonting bra så känns det bra i mig. Men jag förstod inte varför det var så. Att det är ett sätt att kompensera en dålig självkänsla. Och just den här kompensationsstrategin, den blev jättetydlig för mig.
Alltså, det går ju inte att komma från att Sverige är i mångt och mycket och har blivit ett prestationssamhälle. Där människor konstant går omkring och är stressade, vilket jag tycker är ett jätteintressant fenomen. För det har ju blivit, något dysfunktionellt har ju blivit normaliserat. Det är ju inte meningen att människor ska vara stressade hela tiden. Och det är de ju för att de känner att de inte riktigt når fram.
Ja. Alltså, det är så mycket som bygger på prestation som också är kopplat till den enskilda individen. Alltså när du förhandlar om din lön på ditt jobb, jag tror att det är ganska ovanligt att din chef säger till dig: du ska få så här mycket mer i lön för att du är den du är. Jag uppskattar att du är här och är just du. Det tycker jag är jättevärdefullt för vår verksamhet. Det tror jag är jävligt ovanligt. Däremot så är det ju väldigt vanligt att du ska lista upp dina prestationer. Och det är inte du själv som bestämmer vad det är du ska prestera och hur dina prestationer bedöms. Och har du presterat tillräckligt bra så får du mer i lön. Alltså, jag tycker att vi behöver fundera liksom, så vad bygger det för värdesystem? Vad bygger det för samhälle? Där vi lever efter värdegrunden att prestation är samma sak som en värdefull person.
Vi ställer oss upp lite. Oj. Du är så lång så du slår i.
Jag har fullt med buler och ärr på huvudet för jag slår huvudet i saker och ting. För jag är så lång.
Jag blev väldigt förvånad idag när vi sågs. Att du är så lång.
Ja, jag är jättelång, tycker jag. Jag är 1,97.
För jag tänkte så här i bakhuvudet. Okej, okay, här är en man som skriver ett mejl till mig där han skriver att han har dålig självkänsla. Och då tänkte jag så här, okej.
Okay. Mm.
Jag hade inte blivit förvånad om du hade varit 1,40.
Ja, just det. Ja. Ja. Jag har aldrig kunnat förlika mig med min längd. Jag trivs ju inte med den här längden.
Naturligtvis. Du vänder på det direkt och ser det som någonting som är dåligt.
Mm. Ja, det gjorde jag tidigare. Jag blev ju lång jättefort. Och när jag liksom blev för lång inom situationstecken, då kände jag att det här är för jävligt alltså. Jag blev så missnöjd med att jag blev så lång.
Men visst är det träligt det här med dålig självkänsla? Att det som är fint eller som skulle kunna vara något positivt blir någonting dåligt. Mm. Det är lite tröttsamt det här med dålig självkänsla någonstans också.
Skojar du? Vansinnigt tröttsamt. Ja, det är det. Och det är mest tröttsamt när man inte är medveten om vad det beror på. Det är det som är, tycker jag är så viktigt, det här med att vi pratar om självkänsla. Och att vi pratar om självförtroende. Och att vi pratar om vad viktigt det är att man är medveten om sitt eget värde. För alla har ett värde. Men någonstans går det förbi vissa. Och jag tror att det är viktigt att man pratar om det här med barn. Att barn får lära sig att det finns någonting som heter självkänsla. Eller vi kan kalla det för vad vi vill. Men att det finns någonting, en känsla som är baserad på hur vi uppfattar oss själva som någonting värdefullt.
Apropå barn, jag är ju hemma i din lägenhet och bakom ryggen här har du massa bilder på barn.
Ja, det är mina barn. En pojke och en flicka. Nej, men allt förändrades när de kom. Hela mitt perspektiv på allt förändrades när de kom.
Fick du lite bättre självkänsla?
Ja, det fick jag.
Varför det?
Nej, men helt plötsligt fick mitt liv en mening som jag inte hade kunnat drömma om ens innan. Jag fick ett värde. Det är helt naturligt. Så jag omfamnade den känslan. Och de är ljuset i mitt liv. Jag lever för dem.
Och som jag har förstått så har du dem varannan vecka.
Mm, det har jag, precis.
Det betyder att du är skild.
Mm, stämmer.
Skilsmässa för någon som har dålig självkänsla. Mm. Hur är det?
Det är inte så kul. Roligare kan man ju ha. Så. Mm. Alltså ingenting blir lättare av att ha dålig självkänsla.
Det ligger ett mellanmjölkspaket här på ett tangentbord. Ja, det gör det. Varför gör du det?
Igår så åt vi pizza, jag och barnen. Och så drack vi mjölk till maten. Och på matbordet så står det här mjölkpaketet. Och så bara sneglar jag på baksidan av mjölkpaketet. Och här står det tre saker som man kan anteckna varje dag. Den första är jag gillar att jag är. Och den andra är jag är bra på. Och den tredje är jag är tacksam för. Det här är ju det vi pratar om nu. De som har en svag självkänsla, det här är superbra för dem, tror jag. Att man faktiskt talar om för sig själv. Försöker att sätta ord på saker hos en själv som man faktiskt gillar. Och det här med jag är bra på, det är ju prestation och det är ju självförtroende. Men saker hos mig själv som jag gillar, det är ju självkänsla. Så jag hade jättelätt att skriva upp saker på det här jag är bra på. Jag är tacksam för det, är också ganska lätt att hitta grejer. Men jag gillar att jag är. Jag föreställer mig att det finns många personer där ute som får nog fundera både en och två gånger på att hitta grejer här.
Kommer du på något för dig själv?
Nej, men alltså, det, jag såg det här igår. Alltså, jag har fortfarande inte kommit på något.
Du kan inte komma på en enda grej.
För mig så är det jättesvårt. Vad gillar du att du är? Har du något förslag på? Eller så här, exempel på? Om jag ställer frågan till dig. Du gillar att du är?
Jag gillar att jag är lojal.
Mm. Det är en bra grej. Mm. Ja, men jag är också lojal. Och nu när jag säger det så gillar jag det.
Njuter du av att spela?
Ja, det gör jag. Det är kul att spela. Jag är utbildad klassisk gitarrist. Och, alltså jag slutade spela klassisk musik på grund av en hörselskada. Så det var egentligen det starkaste skälet till att jag slutade med den klassiska gitarren. Så. Men jag utbildade mig till någonting först som jag började med och som kom väldigt naturligt för mig från barnsben. Och sen så valde jag bort det och blev någonting annat. Mitt jobb är ju, jag är ju lärare. Jag är anställd som lärare.
Du skriver ju faktiskt i ditt mejl till mig att blev istället akademisk psykolog, socialpsykolog närmare bestämt. Och så skriver du så här: även om den akademiska kontexten i Sverige gjort mig tämligen besviken.
Ja. Jag upplever att det finns en påtaglig ängslighet i arbetslivet. Åtminstone där jag har jobbat. Och den stör mig jättemycket. Och jag tror att det är min tysk-italienska sida som stör sig på det. För jag är ju en sån här person som har många olika kulturer inbyggt i mig. Alltså, jag har ju själv gjort en klassresa i alla fall. Jag kommer ju själv ifrån en, i bästa fall, en arbetarklass. Jag är uppvuxen mestadels i Sverige, men jag har också vuxit upp lite grann i Italien och jag har bott i Tyskland i vuxen ålder och min mamma var tyska och min pappa var italienare. Så jag är liksom en smältdegel av en massa olika sätt att förhålla sig till saker och ting. Och det är på gott och ont. Men jag tror att det gör att jag har saker att jämföra med.
Kan du känna dig väldigt italiensk ibland på universitetet?
Ja, nej men absolut. Jag är yvig. Förstår du vad jag menar då? Alltså, om jag tar upp en sak, till exempel på ett möte, någonting som jag upplever som problematiskt, då kan man göra det på olika sätt. Och man kan prata om det på olika sätt. Och ibland så kan jag visa min italienska karaktär. Jag har en sån.
Vad gör den då?
Man pratar på ett visst sätt och man gestikulerar och viftar med armarna och kanske sådär. Och kanske uttrycker sig mer rakt. Alltså, det finns någonting i den svenska kulturen, en ängslighet. Rädsla för att säga vissa saker eller rädsla för att gå in på vissa saker eller ta upp vissa saker. Det bygger ju en konsensuskultur. Det är ju en sak som bygger det.
Det här med grupp och individ är ju ett ämne som jag är mer eller mindre besatt av och har varit under hela min journalistiska bana. Mm. Du pratade till exempel förutom den här fiktiva löneförhandlingen, ja, där en chef säger till sin anställde: du får den här höjda lönen för att du är du. Mm. När det kanske själva verket har varit så i svenskt arbetsliv att du får den här höga lönen för att du jobbar bra i grupp. Ja, men det svenska grupparbetet är ju en klassiker.
Ja, men det här med individ och grupp är ju naturligtvis superintressant. Som socialpsykolog så är ju interaktionen mellan grupp och individ är ju det som är en av så här grundpelarna i socialpsykologi som ämne. Och det är ju intressant kopplat mot självkänsla till exempel. Alltså att vara i en grupp eller gå upp i en grupp, det är ju alltid förenat med en möjlig vinst men också en möjlig förlust. du kan vinna mycket på att gå upp i en grupp, men du kan också förlora saker i dig själv. Att du till exempel byter ut någonting i din egen identitet mot det som gruppen står för.
Och det här har jag ju pratat om med folk genom åren. Till exempel i min serie Svensk tystnadskultur som du har lyssnat på.
Ja.
Du slutar ju hela ditt mail som du skrev till mig med orden: människan är i sin natur ett socialt djur, ett flockdjur. Samtidigt är det möjligen den del av vår DNA-kod som gör vår undergång förprogrammerad. Människans värsta fiende är nämligen sig själv i grupp.
Mm. Ja, alltså det här med att vi gör saker i grupp, det står ju för så mycket av det som inte funkar i världen. Det är ju sånt som vi gör i grupp. Och grupper som fenomen är någonting som för mycket bra med sig. Det möjliggör massor med saker. Men vi glömmer lätt bort också hur farligt det är att bilda grupper.
Och i Sverige så har vi ju baserat mycket av våran samexistens på just gruppen.
Ja, så är det. Det här är ju någonting som vi överhuvudtaget, alltså jag saknar en kritisk reflektion kring det här med liksom så här, men är det verkligen sunt att vi gör så här mycket i grupp? För en av de saker som försvinner först när man börjar göra saker i grupp, det är ju den individuella känslan av ansvar. Att man skjuter över ansvaret till att det är någonting kollektivt. Så gruppen har ett ansvar. En organisation eller ett företag har ett ansvar. Alltså grupper har, en grupp har inget eget medvetande. Vi föreställer oss att grupper finns och att de gör saker. Men en grupp finns ju inte. Det är ju bara en samling individer som gör saker tillsammans. Eller hur? Och där i skapas det massor med utrymmen för att det uppstår konstigheter. Att vi börjar göra saker som vi inte skulle göra om vi vore själva. Och det här får vi ju aldrig någonsin glömma bort. Men ibland gör vi det.
Och jag tycker att vi står i Sverige idag vid ett sånt vägskäl. När man, som jag nu, funderar lite på det här med ett ansvarsutkrävande kring den situationen som vi befinner oss i idag på många olika plan i svenskt samhällsliv. Och någonting som har hållit på i grupper på olika plan under många år. Så att vi har kommit till en punkt där det faktiskt är lite svårt att se vem det är som är ansvarig.
Exakt, precis. Ansvaret vilar på någon slags chimär, någon slags gestalt som det finns ett namn på. Men det finns inga människor, det finns inga individer som har ansvaret för någonting.
Jag kan tänka så här att det är väldigt svårt att vara säker på någonting i en kultur som drivs av gruppen.
Mm. Eller tvärtom, att det är lättare att känna sig säker på någonting när det är någonting som en grupp står för. För att du löper ju också på ett känslomässigt plan, kanske. Du löper ju också mindre risk för att stå till svar eller ta ansvar för när någonting går fel. Eller om, förstår du vad jag menar? Det finns ju en trygghet i en grupp som är väldigt lockande för alla sociala varelser. Och där kommer ju faktiskt det här med självkänsla in också. Och jag som har en svagare självkänsla, för mig så innebär det en större risk att gå upp i en grupp, i ett gruppsammanhang, att bli en del av en gruppidentitet. Är du med på hur jag tänker? Det blir ett större risktagande för mig, för att om det är så att det inte funkar riktigt med den här gruppen för mig, då har jag ingenting att falla tillbaka på. Så det blir en större risk för mig med svagare självkänsla att gå upp i en grupp. Om jag går upp i en grupp med stark självkänsla och det inte funkar, då har jag alltid min egen inre trygga hamn, som man brukar säga. Men om man inte har det, då står man ju där. Om det inte funkar med den här gruppen, då måste jag hitta en annan grupp. En gång för länge sedan så jobbade jag i ett garage. Och då gick jag omkring och var kritisk till saker som inte funkade. Till slut så var det någon, en kollega som kom fram till mig och spände ögonen i mig. Nu jävla lägger du av och gnälla. Du är så jävla gnällspik. Fattar du det? Jag höll ju på att få stryka, så det var ju när jag är glad att jag gick där med hälsan i behåll. Så att, ja nej, man ska väl inte vara för kritisk. För en gnällspik, det är jag faktiskt också, men det gillar jag inte att jag är.
Du blir irriterande för gruppen.
Ja, det blir jag.
Och jag tänker att toleransen i en konsensuskultur är kanske mindre just för det beteendet. Att man kanske blir gnällkärringen lite för tidigt.
Mm, absolut. Och ett en gång gnällgubbe är alltid gnällgubbe sen, va? Det är jättesvårt att tvätta bort det sen. Om man väl har blivit stämplad som en gnällgubbe så förblir man nog lätt det.
Nu tittar du på klockan som då är i formen av en gammaldags vinylskiva och mot röd bakgrund så ser vi Jimi Hendrix.
Ja. Undrar om han hade bra självkänsla.
Ja. Vad skulle kunna få dig att få en bättre självkänsla?
Åh, tänk om jag bara kunde ha ett sånt självklart svar på det. Visst är det fascinerande, vi är ju alla vana människor. Vissa vanor sitter hårt i. Inte minst de som man har liksom präntat in i ens person som barn. Det sitter ju hårt. De här ränderna är ju inte så lätt att tvätta bort. Men det går. Och det var därför jag ville visa dig mjölkpaketet. För jag tror mjölkpaketet är ett sånt verktyg som kan väcka någonting, som kan sätta igång en process i mig, som öppnar de här dörrarna som är självklart öppna för de som har en starkare självkänsla, men som är stängda för mig. Om jag bara kan öppna en sån dörr på glänt, då är det jättemycket vunnet alltså.
Har du kommit på någonting där? Jag gillar att jag är.
Jag gillar att jag tänker kritiskt. Jag gillar att jag inte är så konformistisk.
Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio Play. Och den första i varje månad släpper jag ett nytt avsnitt. Sök på Mia Blomgren.
Jag har fullt med buler och ärr på huvudet, för jag slår huvudet i saker och ting, för jag är så lång.
Men alltså, i ditt eget hem så borde du väl inte ha en lampa som hänger i ögonhöjd?
Det är lite korkat kanske, sant.
Och har du några tankar om programmen så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se.